Ja, återigen då, kära vänner, välkomna till Tankar från hängmattan. Nu har vi hållit på i några veckor här med Tankar från hängmattan och igår kunde ni höra Gert Brangnå som var värd för programmet. Det är den 8:e idag ska jag säga och det är drottningens namnsdag idag. Silvia och Sylvia, gratulerar vi på namnsdag. Och idag så är det Victoria Sandblom som är värd för det här programmet Tankar från hängmattan. Och Victoria, hon kommer nu under hösten här och ha en egen föreställning på Stadsteatern i Falköping. Hon är ju en del av teaterboven och är väldigt rolig också. Hon kommer att ha en egen föreställning. Hon kommer att prata om det i sitt program bland annat här också. Jag tycker vi lyssnar på Victoria Sandblom som här är värd för Tankar från hängmattan.
Hur hamnade jag här? Som sommarpratare? Ja, det kan man undra. Jag skulle ju bara promota en liten föreställning jag ska göra i höst. En flickdröm som jag nu bestämt mig för att sluta vänta på. Och bara göra. Ingen minns en feges heter det ju. Men vem tusan är så dum att hon använder alla sina icke-existerande pengar till att sätta upp en egen show, tänker ni? Ja, det kom ju ett stipendium från Laila Westersund och Pippi Långstrump sa faktiskt, eller nej, vänta, nu går jag händelserna i förväg. Låt mig ta det från början. Och lugn, detta sommarprat ska inte handla om elände och vilka tragiska upplevelser som har gjort mig till den jag är idag. För oh my god, det finns att ta av. Nej, det sparar vi till mina memoarer. Nej, detta sommarprat ska handla om två saker. Det som är viktigast för mig förutom familj och vänner. Det ska handla om skratt och humor. Hur allting började och hur min kärlek till skratt och humor tagit mig hit till att sommarprata i radio. Och att jag nu kommer sätta upp en egen show, Vilken revy, som har världspremiär den 7 november på Stadsteatern i Falköping. Och just det, för er som har missat så heter jag Victoria Sandblom.
Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen. Han skrattar, så sätter han sig ner och fortsätter att skratta åt alla som han ser. Bilisterna de tutar, det blir kalabalik. Han sitter mitt på Storgatan och hindrar all trafik. Han jagar stora bovar runt hela vår kvarter. Han stonkar och han pustar, mustaschen hänger ner. Då plötsligt bakom knuten så möter han sin fru. Hon visar fram sin nya hatt och resten anar du. Hahaha! möter vår skrattande polis, så ge honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som du begärt. Det kostar dig så lite, så det kan det vara värt. Ja, det kan det
Enligt beräkningar så skulle jag kommit ut i början på augusti 1981 som ett lejon. Ja, stjärntecknet lejon alltså. Men jag kom inte ut på beräknad tid. Inte första veckan över tiden heller. Nej, inte ens andra veckan över tiden när hon försökte skrämma ut mig. Nej, jag ville helt enkelt inte komma ut. Det kan ju också ha varit att på utsidan stod två äldre bröder och väntade. Och jag behövde bara lite extra egen tid för att ladda batterierna. Ja, det tog 3 extra veckor innan jag var redo för världen. Den 25 augusti 1981 klev jag ut i jungfruns stjärntecken. Och det visade sig faktiskt vara helt grymt att ha 2 äldre bröder. För det mesta i alla fall. Men jag återkommer till det. Ni som kan era stjärntecken vet att ett lejons karaktärsdrag slåss lite mot jungfruns. Ett lejon är självsäker och karismatisk och älskar att stå i centrum. Jungfrun är analyserande perfektionist och gillar ordning och struktur. Och jag är verkligen båda delar. Jag har alltid haft läshuvud och haft superbra betyg och älskar att göra listor och skriva anteckningar i färgkoder. Jag är perfektionist ut i fingerspetsarna och hatar att lämna från mig arbete som inte är helt klart. Vilket det nästan till aldrig blir. För det finns ju typ alltid saker som kan förbättras. Och ja, jag lider absolut av det här duktiga flickansyndromet. Men ibland så är det bara kreativt organiserat kaos överallt omkring. Och så fort jag hamnar i sammanhang där det finns musik och teater eller bara en publik eller människor i allmänhet, ja, då älskar jag att få folk att skratta och underhålla på alla sätt jag kan. Oavsett om det handlar om att hålla improviserade tal på släktkalas, spontansjunga med ett band som råkar stå på scen eller bara bjuda på en historia om ytterligare en fadäs som så ofta tycks drabba mig. Det är som att jag inte kan hejda mig. Något tar liksom över. Som 1989 när min mosters man fyllde 40 och firade med en stor fest. Och jag högt och ljudligt efter ett tal precis innan vi ska skåla plötsligt utbrister: "Skål för fattigdomen!" Jag var 8 år. Och vad det kommer ifrån har jag ingen aning. Men det var liksom bara... ja, det ville bara komma ut ur min mun. Ja, jag hamnar oftast i centrum. Men perfektionisten och analytiken inom mig och min emellanåt sjukt dåliga självkänsla får ju mig alltid att tvivla såklart. Och herregud, det är klart att jag har ångest och ältar, för jösses vad många dåliga framträdanden jag har gjort och korkade saker. Jag brukar säga att jag önskar att jag någon gång kunde äntra ett rum med en aura av mystik. Vem är den mystiska, tillbakadragna kvinnan som ingen vet något om och som håller en så låg profil? Men nej, oftast är det jag som äntrar ett rum genom att snubbla eller slå omkull något eller skratta så högt så att jag gråter och ibland grymtar som en gris. Och ja, självklart skrattar jag också åt mina egna skämt. Men kom igen, då är det i alla fall alltid en som skrattar. Nej, någon mystisk kvinna med Hollywood-aura kommer jag aldrig bli. Men någon ska ju ha rollen som clown också. Och det kan lika gärna vara jag. För när skratten kommer, wow, lycka. Mitt mänskliga batteri, det laddas av skratt. Och på riktigt, när man skrattar så där så man kiknar och magen värker och tårarna sprutar, är inte det lycka, så säg.
hade gjort sig fin och gott i stadens danspalats. Hon satt med sitt glas vin då det fram till hennes plats. Och vinglande en gentleman och sa nu dansar vi. Hon svarade försiktigt att hon ville låta bli. Vi känner inte alls varann men det gör ingenting sa han. Och slet henne från hennes bord med dessa tröstens ord. Du får köpa grisen i säcken och chansa. Hoppas att jag är en riktig jackpot för dig. Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig.
Ibland är det en riktig gris, ibland är det en svin. Ibland är det en snäll polis som heter Kaj Lundin. Men ikväll har du haft tur av sällan skådat slag. För grisen i säcken är jag.
De dansade, hon satte sig och kände ingen lust att utveckla en särskild relation med honom just. Men efter sista dansen kom han vinglande igen. Då sa hon vänligt apropå just främmande små män. Jag är nog ingen sådan tant som bjuder hem en obekant. Men då kom hela gänget hans direkt till assistans. Du får köpa grisen i säcken och chansa. Hoppas att han är en riktig jackpot för dig. Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig.
Ibland är det en annan sort än vad man hade tänkt. Ibland är det en liten kort frisör som heter Bengt.
Men ikväll har det gått bra, så bra det bara kan. För grisen i säcken är han.
De vaknade på morgonen i hennes stora säng. Han var väl inte lika kaxig utanför sitt gäng. Men hur det var så fann hon honom ändå rätt okej. Hon frågade helt enkelt om han ville gifta sig. Han fick en chock sen sa han nej. Du vet ju ingenting om mig. Då ringde hon en präst direkt och sjöng så rart och käckt.
Jag får köpa grisen i säcken och chansa. Det var väl så du sa igår efter mig. Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Om man får med sig gris i en säck efter sig.
Du får köpa grisen i säcken och chansa. Finns det något alternativ? Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck i sitt liv.
Då frågar jag dig, tager du att älska nöd och lust? Ja. Och du får samma fråga nu som jag gav honom just. Ja.
Se där och var det klart, då ceremonin är slut. Så grisen i säcken kom ut.
Nu kommer jag skylla min tidsoptimism på det faktum att jag faktiskt blev 3 veckor sen ut i den här världen. Och efter att jag trots goda intentioner, planer, listor, scheman och färgkoder alltid tycks hamna i att jag alltid arbetar som bäst precis innan deadline. Dagen, kvällen, natten innan det verkligen gäller. Och gäller detta alltid undrar ni? Ja, i stort sett. Men nu skriver du ju manus och det måste väl repas in i god tid? Ja, förstås. Men arbetet är ju aldrig klart. För det är det som är så magiskt att repa in en text och arbeta med den fram till en premiär. Man ändrar och filar, man tvivlar och vill stryka och sen står man framför en publik till slut. Och så väntar du på det där direkta kvittot på om du lyckats. Kommer publiken att skratta eller inte? Och det är så levande att stå på en scen. Och det kan räcka med att man byter plats på några fjuttiga ord och så är det skillnaden på om ett skämt lyfter eller faller platt. Och det är därför jag älskar teater. Jag älskar att se människors ansikten i publiken och höra om de är med mig eller inte. Att vara i den stunden, just där och då. Jag växte upp med Nils Poppe och Galenskaparna After Shave på tv. Och var det någonting som ofta hände i deras värld, så var det när motspelarna spricker. Ni vet, när något som inte var tänkt att hända händer. Och de inte kan hålla sig för skratt. När någon får feeling och improviserar i stunden, vilket får motspelaren att reagera så där spontant, som en publik får göra när de upplever det vi gör på scen första gången. När skrattet bara bubblar upp och det knappt går att hejda. Det är mina absoluta favoritögonblick. Den genuina överraskningen och sedan kampen skådespelarna emellan. Blickarna, hur man får följa hela förloppet när de förgäves kämpar för att hålla ihop. Åh, jag älskar det. Det är en av de absolut bästa ögonblicken när man står själv på scen och man har så roligt att det är svårt att hålla sig. Eller när saker faktiskt går fel. Jag spelade stressad småbarnsmamma i en sketch i Lerumsrevyn och kom ut på scenen med fläckiga kläder, bröstmjölk som läckte och en liten docka på min arm föreställande mitt barn. Då var jag stressad, pratade jag också väldigt fort såklart. Och jag pratade och pratade och plötsligt hörde jag att publiken drog efter andan och sen gapskrattade. Jag fortsatte att prata och förstod inte varför mina motspelare såg så konstiga ut. Jo, huvudet på dockan hade ju trillat av och låg framför mina fötter. Ja, det var ju rätt makabert. Men barn tappar ju alltid huvudet ibland. Många avskyr när oväntade saker händer. De kommer av sig och kan helt få blackout. Jag njuter. När man inte riktigt vet vad som ska hända och du bara måste kasta dig ut och improvisera. Kanske är njutningen när saker går fel och vi spricker på scen så stor för att det är så små guldkorn i ett vanligtvis så välrepeterat och inoljat maskineri. Och tur är väl det för en betalande publik att allt oftast går som planerat. När jag står själv framför en publik, ja, då kan allt hända. Det kan också vara därför som min karaktär, hemmakirurgen Malou von Sövers, gick från att hålla på i 13 minuter på scen 2022 under Teaterbovens revy Utan filter till att pågå i 22 minuter under revy-SM året efter. Ja, jag fick feeling kan man säga. Men okej, nu går jag återigen händelserna i förväg. Åter till mammas mage. Eller nej, efter att jag bestämde mig för att jag var färdiggräddad. Jag älskade redan som väldigt liten att sjunga och spexa. Och jag släppte min första platta 1983 när jag var 1,5 år. Eller, ja, det var ett kassettband och min mamma som spelade in när jag sjöng Hoppe Hoppe Hare. Men jag minns att jag i slutet glömde texten. Men redan då så sjöng jag vidare, som om inget hänt, med påhittade ord. Improvisationsgeni redan då. Och där har jag ju abrås på. För varje kväll som liten, när jag skulle gå och lägga mig, då ville jag lyssna på en hattmask. Och har ni aldrig lyssnat på en hattmask, då har ni missat något, mina vänner. En hattmask var en påhittad berättelse som viskades i örat medan man sakta somnade. Och författaren, det var min pappa. Jag ville verkligen inte sova om jag inte fick ett nytt äventyr med den modiga hattmasken som gav sig ut på äventyr och som alltid övervann hemska skator och läskiga vattenpölar. Hur många historier min pappa fick klämma ur sig under de år detta pågick, det är svårt att uppskatta. Men en sak är säker. Det gav mig en oerhörd lust att hitta på egna historier. Och som jag skrev. Skulle man stapla alla papper och anteckningsblock med idéer, dikter, låttexter, noveller, serier och manus som jag har avverkat genom livet, så skulle den bli väldigt hög, det kan jag lova. Och min pappa har alltid varit busig, precis som sin far, min farfar. Farfar uppträdde alltid när han fick tillfälle, och helst av allt joddlade han. Kanske inte särskilt bra, men alla skrattade alltid. Och han dansade alltid med tummarna upp i vädret, ni vet, sådär klämkäckt. Farfar var inte rädd för att ta plats och synas. Och när han åkte utomlands och inte kunde språket, ja, då pratade han norska. Han kunde inte norska heller, men det gick bra. Min pappa började sin skådespelarkarriär redan i småskolan på 50-talet när de satte upp den fantastiska pjäsen Ruskaby skola. Pappa blev såklart kastad till den komiska rollen som klassens busfrö Valerian. Han som hävdar att kon har 5 ben och som släpper ner en skalbagge innanför tröjan på sin klasskompis Tina. Ja, jag hittade hela manuset tack vare internets aldrig sinande källor och det var underbar läsning. Som när lärarinnan till exempel säger: stå nu upp alla barn och säg om moralen i kör, och alla barn reser sig. Den som lider går det väl när han inga pära skäl. Ja, ni hör, fantastiskt. Min pappa var ett riktigt busfrö på riktigt och har gjort massa roliga hyss som jag naturligtvis inte får nämna i radio. Jag tror inte pappa har varit med i några fler pjäser efter den uppsättningen av Ruskaby skola. Men jag har alltid beundrat honom för hans mod att skoja, busa och bjuda på sig själv i alla olika sammanhang. Min pappa kanske inte körde norska när han var utomlands, men allt som oftast gör han saker som bara blir väldigt roliga. Till exempel när han skulle kommentera den tjocka dimman som låg över Rhodos under en semesterresa och inne på restaurangen till en servitör sa: oh, it's lots of frogs tonight. Ja, vad vore livet om man inte kan bjuda lite på sig själv och inte ta allt på så blodigt allvar? För vad är det värsta som kan hända? Att man skämmer ut sig och det blir pinsamt? Enligt min äldsta bror är nog det pinsammaste ögonblicket under vår uppväxt när vi alla stod uppe på ett fullpackat soldäck på Stenafärjan och vi glider in i Fredrikshamn och pappa ropar för full hals: alla som har en banan i rumpan vänder sig om! Alla vänder sig om. Min äldsta bror försvann lika fort som en avlöning och jag stod kvar och skrattade så jag höll på att dö. Ja, pappa kan bjuda på sig själv. Och vad är det värsta som kan hända om det blir pinsamt? Att folk skrattar? Ja, och de som inte skrattar? Ja, synd om dem. Att vara glad gör ju helt klart livet rikare.
Här är en sång om en man som var 2 meter lång. Så kallades han, vilken underbar man. Han var vår vän, vi från kvarteret, vi minns honom än. Hur han sjöng när han dansade förbi på en kul melodi. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Jag sjunger den när jag är glad. Och det är jag. Bam på det du det du rubba på det du Han hade hatt. Ja, en hatt som var liten och platt. Och den satt alltid lite på sned. Han var stilig att se. Där han steppade fram så galant. Var vi där så fick han förstås applåder av oss. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong, jag sjunger den när jag är glad. Och det tänk, är en karl. Han var älskad av alla oss barn. Och han visste vad sa våra namn. Han tog oss i famn. Känna sig fri.
sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong, jag sjunger den när jag är glad. Och det är jag. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong, jag sjunger den när jag är glad.
Är jag uppvuxen i en musikalisk familj, undrar ni kanske? Ja, min mormor spelade dragspel och eftersom hon var en av mina stora idoler så ville jag naturligtvis också göra det. Dragspel gick inte att välja på musikskolan utan jag och tre andra fick en egen musikutbildning och vår lärare hette Lya. Och vi fick vara med i dragspelsklubben i Falköping. Coolhetspoäng! Vi tog oss ända till Danmark och Skagens dragspelstämma. Det är ni. Och i avslutningen i sexan stod jag själv på scen och spelade födelsedagsvals till Mona på mitt dragspel när min gympalärare Torbjörn bjöd upp min älskade fröken Mona Lund till en vals. Min pappa älskar också att sjunga. Han älskar att gnola på melodier som Flottar kärlek och Lilla vackra Anna. Han sjunger alltid med när det spelas fina melodier på radion. Och då menar jag att han sjunger med, fast fortfarande på sina egna melodier. Ja, som då allt som oftast är Lilla vackra Anna eller Flotta kärlek. Eller faktiskt någon helt egen komponerad. Ja, han sjunger i vart fall inte samma melodi som den på radion. Han gnolar faktiskt för det mesta, även när han går kring i en mataffär. Detta är oerhört roligt, även om min mamma inte alltid håller med. Min mamma sjunger fantastiskt bra och är otroligt briljant på att skriva texter. Min mamma har diktat ihop sånger till varenda släkting och vän som haft ett stort kalas. Och det på någon känd låt där hon sedan med egna ord vävt ihop ett helt liv med dråpligheter på rim. Och hon har även en talang som jag tacksamt har ärvt en liten del av. Och det är att ha lätt för att minnas texter. Min förmåga är långt ifrån lika fulländad som min mammas. Senast häromdagen reciterade hon sin första dikt hon fick lära sig, som Lucia, när hon gick i småskolan. Ja, hennes minne är något utöver det vanliga. Min mamma borde ha fått stå på scen mer än vad hon har gjort. Men jag skyller naturligtvis det på mina två äldre bröder som var alldeles för jobbiga att ta hand om. Men vet ni, min mamma, hon var revystjärna en gång i tiden. Och som jag önskar att jag kunde fått se henne på scen.
Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är densamma. Dessa farmors mormors mor till sin farmors morbrors bror, att livet är ett enda damma, damma. Mamma är lik sin mamma, har samma gamla sysslor som ska födas. Vi har samma röda knän, samma präktiga migrän och samma gamla fotor som ska blöda. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar, fejar. Så ska man då vara älskarinna, ha krafter
Jag och min mamma har gjort uppträdande ihop på många släktkalas och vi båda älskar att gå in i våra karaktärer så till den milda grad att till och med hennes egen syster fick fråga vem det var som stod och sjöng mitt framför henne när hon fyllde 50. Vi hade klätt ut oss till ett gammalt par med gummimasker och uppstoppade dräkter och sen sjöng vi mammas omgjorda text till When I'm 64. Ja, nu är mamma och pappa pensionärer och givna lekledare i deras pensionärsungdomsförening för att de alltid hittar på busiga lekar och fixar god stämning. Ja, som ni kanske förstår, båda mina föräldrar är mästare på ord, har humor och gillar att spexa. Så det är kanske inte så konstigt att jag är som jag är. Ja, mina bröder då? Ja, de är faktiskt några av de absolut roligaste människorna jag känner. Det är få personer som kan få mig att skratta så mycket som mina bröder. När vi är ensamma så har de alltid showat och sjungit. Och standard nu när vi som äldre och emellanåt firar med en syskonträff, då blir det alltid karaoke, imitationer och gapflabb. Synd att mina bröder inte vill stå på scen, för fler borde få ta del av deras humor. Jag växte upp i Vartofta. Ett litet samhälle, strax en mil utanför Falköping. Och det var ljuvligt nu i efterhand. I lekis, ja det hette faktiskt så på den tiden, alltså förskoleklass för sexåringar. Där började min showresa. För redan där satte vi upp shower. Och under en föreställning vi hade stod jag och Åsa i våra fina förkläden och hucklen och framförde klassikern Vart ska du gå min lilla flicka? Det var mitt första riktiga framträdande inför betalande publik. Nej, såklart de inte betalade. Det var ju lekis. Och publiken var ju våra föräldrar. Men jag minns att jag älskade att få sjunga och uppträda. Och tänk att just den låten, Vart ska vi gå min lilla flicka? Var just den låten min mamma framförde första gången hon stod framför en publik. I första klass. Ja, redan i lekis uppmuntrade våra fröknar Margareta och Anneli vår kreativitet. Och när vi började första klass på Vartofta skolan, då kom vi i lokalpressen. Som den största klassen i kommunen. 24 barn. Ja, jag vet inte vad det var för oväder som hade härjat året innan, men det hade i alla fall producerats ungar. Och så fick jag möta mina fröknar. Gerd, Kristina och Helena. Vi gjorde ett eget tv-program med en riktig filmkamera, Vartofta-magasinet. Och där fick vi bestämma vem vi ville intervjua på deras arbetsplats och ställa smarta och bra frågor, allt medan kameran fångade vår insats. Det var mitt första tv-framträdande. Jag valde att gå till mammas jobb på dagis. Ja, det hette dagis på den tiden. Och jag intervjuade Annika Benjaminsson. Det var lite av en kändis i Vartofta då. Förutom att jobba på dagis så sjöng hon i dansband. Åh, vad jag också ville sjunga i dansband. Framför kameran gjorde jag inte alls succé. Jag var inte alls bekväm och ställde inte alls smarta frågor och var ingen naturbegåvning. Men det jag minns från vårt program allra mest, det var min klasskompis Per som gjorde det största avtrycket med sin intervju. Ja, nu står vi här utanför Lackobil i Vartofta och ska gå in och intervjua ägaren. Men han är inte här just nu. Ja, ni hör. TV när den är som bäst. Jag älskade skolan. Både att lära mig saker, men också allt annat som mina fröknar hittade på. Vi ordnade hattparad där vi tillverkade roliga hattar. Vi satte upp en hel cirkus i gympasalen och framförde hisnande akrobatik blandat med galna upptåg och humor. Kan ni gissa vad jag var? Clown såklart. Jag balanserade tennisbollar på paraply och ramlade och var så där riktigt, riktigt rolig som bara en clown kan vara. Vi hade självklart Lucia-tåg och julspel och avslutningar där teater och musik och uppträdande ständigt var närvarande. Och återigen, jag älskade skolan. Jag älskade också skrivstil ska jag tillägga och kunde ägna timmar åt att skriva bokstäver i skrivstilsblocket. Så där snirkligt och fint. I mellanstadiet fick jag Mona som lärare. Och nu kan man tro att det kanske blir mindre av den varan, kreativitet och fritt spelutrymme. Men jag kunde inte ha växt upp i en bättre tid. Jag fick fria händer. Ja, i alla fall känns det så nu när jag minns tillbaka. Men jag bestämde mig för att på svenska lektionen skriva om Askungen till en modern tappning där hon var pizzabagare. Och jag gjorde det. Sen behövde jag några skådespelare. Det fick jag. Ja, och det var ju rätt tråkigt att inte kunna kasta alla roller. Och dessutom hade ju min kompis Sara en askungeklänning som hade passat perfekt i föreställningen. Ja, men då ställde hela klassen upp. Och vips så stod vi i gympasalen bakom en ridå och skulle framföra den moderna tappningen av Askungen framför spända och förväntansfulla föräldrar och syskon. Ni har redan listat ut det. Succé! Och tänk att vi till och med fick till den magiska förvandlingen från lortig pizzabagare till prinsessa i balklänning. Regisserade jag? Självklart. Men jag spelade såklart Askungen också. Och prinsen spelades av Simon, min första kärlek. Jo, jag visste väl hur jag skulle lägga upp det. Vill man ha något får man göra det själv. Och jag kan inte nog hylla och tacka mina fröknar på lekis, låg- och mellanstadiet för att de alltid uppmuntrade min kreativitet och skapar glädje. Att vi alla barn fick en trygg miljö att testa och utvecklas i och att vi alla fick vara delaktiga. Ni såg varenda elev i klassen. Så tack, tack, tack till er för att ni såg mig. Ja, någonstans där tog det fart och sedan dess har jag nog alltid skapat och befunnit mig i sammanhang där jag uppträtt i någon form. Och antal timmar min familj tvingas att sitta och titta på när jag har hittat på något nytt att visa upp, ja, det går nog inte ens att förstå. Och tänk, det var liksom det vi gjorde, jag och mina vänner. Vi klädde ut oss och satte upp egna shower och uppträdde. Jag kanske var något drivande i just detta. Jag, Sara och Sofia utformade och spelade in tv-programmet Riktigt religiöse Rune. En samling roliga inslag med diverse galna karaktärer och roliga sketcher. Förmodligen inspirerades vi av Macken och Kurt Olsson. Vi satte också upp musikalen Annie i vardagsrummet, där Sofia gjorde en tidlös och fullkomligt makalös tappning av fyllkajan Mrs. Hannigan. Ja, vi låg på golvet och kiknade av skratt. I Dalarna, där hade jag mina två bästa vänner, Emma och Tobias. Och i Dalarna, där lärde jag mig det mesta. Det var där jag senare i livet tjuvrökte blå bländ under en bro i Öje, första och sista gången, och tillbringade varje vecka 29 på Dansbandsveckan i Malung. Emma och hennes bror Tobias är båda otroligt musikaliska och begåvade. Och vi sjöng alltid och satt i princip alltid med gitarren. Vi hade timslånga framträdanden som våra föräldrar tvingades titta på. Och tack vare Emma och Tobias pappa, min extra pappa Turåke, så fick jag upp ögonen för artister som blandade spex, stand-up, briljant musikalitet och finurliga och smått absurda texter. Turåke hade nämligen ett eget tokigt band, Rotarris, som ägnade sig åt just detta. Men Turåke var också med under en period i Iggesundsgänget. Och hur coolt var inte det när jag för första gången fick dela scen med Jens och Östen från Iggesundsgänget och Östen med resten på revy-SM. Mina idoler. Nu i efterhand kan man ju fundera på om det var rätt att små lintottar som vi gick runt och sjöng Borsitta och Blåögda flicka innan vi fattade innebörden av texten. Men så var det. Så här kommer låten Borsitta. Nej, jag skojar bara. Känsliga lyssnare kan andas ut. Men för nyfikna, gå in och lyssna. Under min uppväxt så gick varenda unge i kyrkan och något som heter Anskars. Och det var vår ungdomsgård. Och det är idag något som jag är så otroligt tacksam över att jag fick uppleva. Och jag inser idag vilken eldsjäl Håkan Jeremark var som höll ihop oss och genomförde alla läger och turneringar. Vi gjorde allt. Vi spelade volleyboll, fotboll, pingis, sydde egna mockasiner, lagade mat över öppen eld, bodde ute i skogen i vindskydd vi byggt själva. Men framförallt så sjöng vi hela tiden. Att vara på läger var något av det absolut bästa jag visste. Och att sitta framför en brasa och sjunga när någon som spelar gitarr. Ja, jag förstår att Magnus Uggla var sur på trubaduren. För det går liksom inte att komma ifrån att det är något magiskt som händer. Men jösses, jag trodde inte jag hade något att prata om. Och nu har jag nästan pratat bort allt utan att komma till starten av detta sommarprat. Min höstshow. Jag inser att det är så mycket jag kan berätta om som format mig och människor som betytt så mycket. Men nu snabbspolar vi till att jag börjar på Göteborgs universitet. Marina programmet år 2002 och tillfälligheter som återigen ändrar livet. Jag fick frågan, min andra dag, ska inte du söka spexet? Jag hade ingen aning om vad spex var för något. Usch, gå på audition tänkte jag, fy vad läskigt. Men jag gjorde det. Jag fick sjunga nationalsången a cappella. Men framförallt så fick jag slänga mig ut i galen improvisation framför en jury. Och vet ni vad? Jag fick en roll. En av de roligaste. Och jag blev fullkomligt förälskad. Jag skulle få ikläda mig rollen som Rasputin i Filosofspexets upplaga av 1917. Jag skulle spela den odödliga munken Rasputin som utöver att han försöker ta över tronen dessutom var sexgalen och förförde kvinnor på löpande band men tyvärr hade oturen att dö på diverse tänkbara sätt hela tiden. Jag hade två egna sololåtar. Rasputin såklart och I Will Survive.
Drinking, lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Jag var hemma. Iklädd helskägg och munkkåpa fick jag använda min kropp på alla möjliga sätt när jag dog på de mest raffinerade vis och slog mig gul och blå. Men jag fick improvisera. För er som inte har gått på spex innan så ropar publiken omtag när de tycker att något är kul. Det innebär att man själv får göra om samma situation och komma på något ännu roligare i stunden. Eller så får man input från publiken. Gör det baklänges, på ryska, i slow motion. Åh, oh, wow, himmelriket. Det blev 5 år av spex. Och att få vara i ett sammanhang där man sjöng och uppträdde precis hela tiden. Det var magiskt. Och jag insåg att jag faktiskt hade en talang för att improvisera. Och att dricka punch. 2013... när jag några år senare efter min magisterexamen i biologi fick frågan från min gamla spexare om jag inte kunde tänka mig att göra audition till Lerumsrevyn så åkte jag dit med en klump i magen. Men det gick bra även denna gång. Och nu, 2013, blev jag revystjärna. Nej, det blev jag inte såklart. En av mina första och största roller mitt första år, det var en värmländsk massagestav. Och jag stod i en kostym som såg ut som en stor, skär och lite glansig falukorv.
Som ger mig bra vibrationer varje dag.
Men en helt ny värld öppnades för mig. Jag fick en ny kärlek, revy. Alla karaktärer som man fick utforma. Snabba byten, korta sketcher och låtar med fyndiga texter. Jag hade kommit hem. Jag möter så många människor som förknippar revy med buskis. De har sett buskis med Stefan och Christer, men de har aldrig gått på en revy. Nu ska jag berätta något för er. Det finns inget bättre format än just revy. Ingen röd tråd om man inte vill. Allt kan hända och ingen sitter säkert. Inga nyheter är för små och inga ramar för snäva som man måste hålla sig inom. Man blandar show, sång, dans, sketch, humor och allvar precis hur man vill. Och allt i en färgsprakande smällkaramell. Det jag kanske saknade när jag började med revy, det var de där riktigt roliga rollerna. Ni vet, tjejer som kommer in och får vara roliga istället för att bara bolla upp till en rolig man. Ja, det var därför jag började skriva egna sketcher och sånger. Och 2022 blev ett lyckoår. För efter tunga år med utbrändhet och en pandemi som satte en hel värld ur balans fick jag kliva ut på scen med en fantastiskt begåvad ensemble i Falköpings egna revysällskap, Teaterboven. Allt under ledning av den briljanta regissören Anna Bromé. Och det coola, vet ni vad det är? Det är att det är fler tjejer än killar i ensemblen. Och missförstå mig rätt, vi har fantastiska killar i Teaterboven. Men här fick jag helt plötsligt blomma ut. Linda Jonsson och Karin Alenius som är eldsjälarna och våra producenter. Och tillsammans med hela ensemblen och Anna Bromé så såg de något i mig. Och de gav mig fria händer. Fria händer att genomföra en galen idé som växt under pandemin. Gör det själv, mamma lo! Och den galna idén, tillsammans med sjuksköterskans sång, skriven av vår egna sångfågel Sofia Persson, tog oss till revy-SM i Oskarshamn. På en middag vår första kväll på revy-SM så var det en äldre man som frågade: är ni bara tjejer i er revy? Ja, då var det nämligen bara vi tjejer som hade åkt för att tävla. Japp, svarade vi självsäkert. Men, fortsätter mannen, har ni inga komiker? Och där, just det året, stod jag och vann mitt första SM-guld i revy i kategorin sketch. Med ett egenskrivet manus om en hemmakirurg vid namn Malou von Sövers som tog upp en helt okänd och oförberedd stackars man och skulle operera bort blindtarmen på honom. Det finns vinster i livet som betyder mer än andra. Och detta var inte bara ett SM-guld för mig. Detta var en dröm som gick i uppfyllelse. Och som går tillbaka till den där lilla tjejen som låg och lyssnade på en hattmask och fantiserade om att en dag stå på scen och framföra egna texter. Som hade suttit till publiken på Stadsteatern i Falköping och tänkt för sig själv: en dag, då ska jag stå där. Den tjejen som just nu hade fått ett kvitto på att även om man bara är en tjej så kan man faktiskt vara riktigt, riktigt rolig. Samma år jag vann mitt första SM-guld, 2023, fick jag ett samtal från Stallfåglarna som berättade att jag hade blivit utvald som en av två stipendiater i Sverige att motta Laila Westersunds stipendium på 50 000 kronor. Detta stipendium delas ut till någon som verkar i Lailas varma, musikaliska, humoristiska anda. Jag fick åka på en glammig bankett, Julhavren i Stockholm, och där stod en fotograf och tog kort. Jag hamnade i Svensk Damtidning med texten "Komiker, geniet från Göteborg". Och på samma sida som bland annat Stefan Sauk och givetvis Pernilla Wahlgren och Christian Bauer, men framförallt kvinnan som också delade ut mitt diplom, fantastiska Inger Nilsson. Och nu kom vi äntligen tillbaka dit vi startade. För under den här kvällen sa nämligen Inger till mig: gör nu något roligt för pengarna och renovera inte något jävla badrum. Så nu älskade Inger Pippi Nilsson ska jag hålla vad jag lovade. Jag ska försöka få folk att skratta. Så nu önskar jag av hela mitt hjärta Falköping, Västergötland, Sverige, vänner, bekanta och ännu inte presenterade och okända att ni kommer och tittar den 7, 8 och 9 november på Vilka revy på Stadsteatern i Falköping. Utan er kommer jag inte kunna genomföra detta. Och även om mitt självförtroende pendlar som en EKG-kurva så vill jag ge er ett löfte. Jag kommer ge mitt absoluta allt för att försöka glädja er, få er att skratta och glömma den trista vardagen bara för en stund. Biljetter hittar ni på nordtic.se och det finns mer information på min Facebook-sida Vilken revy. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och vet ni, precis nu när detta sänds är vi teaterbovar på väg ut på scen i finalen på Revy-SM 2025 i Linköping. Så håll tummarna lite extra för oss och för Svea Svångrem. För är det någonting som Svea Svångrem inte drar in på så är det att ha roligt. Och det ska vi banne mig ha. Puss och kram!
Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down? I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. This is who I'm meant to be. This is me.